Om man kan urskilja en sanning i den kristna tron som möjligen är grundläggande för alla andra sanningar, så skulle det kunna vara denna: att vår Herre Jesus Kristus, Guds evige son, blev människa för vår frälsnings skull. När man talar om Kristi inkarnation, människoblivande, så förutsätter man i lika hög grad hans sanna guddom som hans sanna mänsklighet. Att Kristus blev kött förutsätter att han hade en förutvarande existens innan han blev människa. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Begreppet kött står här inte bara för den mänskliga kroppen, utan det står för en fullständig mänsklig personlighet, innefattande kropp och själ och allt vad där tillhör. I vår trosbekännelse, den apostoliska trosbekännelsen, så formulerar vi oss så här: vi tror på Jesus Kristus, avlad av den helige ande, född av jungfru Maria. Därigenom vill vi markera både Jesu Kristi sanna guddom, avlad av den helige ande, och hans sanna mänsklighet, hans sanna mänskliga natur, född av jungfrun Maria. Men var hon verkligen jungfru? Här har funnits många invändningar under kyrkohistorien, inte minst i vår tid då rationalismen sitter i högsätet och bestämmer vad människan ska tro respektive inte tro. Men redan tidigt så restes det upp motstånd emot tron på jungfrufödseln. Det fanns en filosofi som skulle kunna kallas dualismen, som menade att materian var ond och endast det själsliga, andliga, var gott. Och därför var det en vederstygglig tanke att formulera tron på att Gud skulle ha iklätt sig mänsklig gestalt, alltså förenat sig med det materiella. Och därför är det kanske det som Johannes bemöter i sitt brev, i inledningen av första Johannes brev, när han säger: det som var från begynnelsen, det vi med egna öron har hört, och det vi skådade med egna ögon, och det vi med egna händer tog på, om livets ord förkunnar vi. Han var verkligen sann människa, den evige guden, menar Johannes. Vi har själv sett och hört och tagit på honom. Docetismen förnekade Jesu Kristi sanna mänsklighet och menade att han var någon slags vålnad, vilket alltså Johannes också bemöter här. Arianismen, en annan form av villfarelse, menade att Jesus varken var sann människa eller sann Gud, utan något slags mellanväsen mellan Gud och människa. Men det ena kyrkomötet efter det andra i den tidiga kyrkohistorien markerade mycket klart i sina trosbekännelser att Kristus var sann Gud och sann människa, samtidigt förenade i en enda person, och markerade att inkarnationen var en nödvändighet för att människosläktet skulle kunna återlösas, skulle kunna frälsas, friköpas ifrån synden och döden. Vår synd hade gjort inkarnationen till en nödvändighet. Gud älskade världen i dess fallna tillstånd, såg han deras behov av förlossning, och han sände Gudasonen in i världen för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inkarnationen orsakades utav vårt syndfulla tillstånd. Någon måste komma och kunna uppträda som medlare mellan Gud och människa, någon som samtidigt kunde både representera Gud och representera oss, någon som samtidigt kunde vara gudomlig och mänsklig lika mycket. Han måste vara sann människa för att kunna representera människosläktet. Han måste vara så som en av oss för att kunna dö å våra vägnar. Därför säger Hebreerbrevet att han blev delaktig av kött och blod, precis så som vi är, för att på människonivå kunna återvinna vår ställning och vår gemenskap med Gud, för att på människonivå kunna återvinna seger över synden och seger över döden. Och det är på människonivå som segern har hänt. Det är på människonivå som man har avväpnat djävulen, hans vapen, synden och döden. För en kort tid blev han gjord ringare än änglar, heter det, för att ta sig an människors barn. Han måste samtidigt vara sann Gud för att hans försoningsdöd ska ha oändligt och evigt bestående värde. Och vi skulle kunna tala mycket om inkarnationens nödvändighet. Kanske återkommer vi till det i Lukas 2. Men inkarnationens hur ska det handla om idag. Jungfrufödseln, säger Bibeln otvetydigt, var inkarnationens medel. Det sätt på vilket Gud begagnade sig av för att bli identifierad med människosläktet. Kristus blev inkarnerad genom den helige andes kraft i Marias moderliv. Nu finns det visserligen det som erkänner Kristi inkarnation utan att erkänna jungfrufödseln. Och tvärtom finns det det som erkänner jungfrufödseln utan att erkänna att Kristus var Gud kommen i köttet, till exempel muslimerna. Men det är ofrånkomligt att inkarnationen och jungfrufödseln är intimt förknippade med varandra. Det borde ju inte förvåna heller, eftersom inkarnationen är en övernaturlig händelse, helt unik i sitt slag i historien. Nej, inte alls, menar en del. Det förekommer också i de grekiska gudasagorna att gudarna steg ner och hade sexuellt umgänge med kvinnor, och andra nya gudar blev så att säga födda. Men det är en mycket låg moral i dessa så kallade grekiska gudasagor. Och oftast är det inte frågan om inkarnationer av det slag som Bibeln talar om. Oftast är det bara frågan om en gudom som gör ett flyktigt besök på planeten jorden, till exempel Zeus eller Apollon, som i människostalt uppträder tillfälligt ibland för att liksom inspektera människornas förehavande på jorden, men för att sedan återvända utan att riktigt identifiera sig med människan, utan att riskera någonting, utan att stiga ner verkligen på mänsklig nivå. Och det som hävdar så kallade utombibliska påverkan för berättelsen om Jesu jungfrufödsel står verkligen på lös mark. Både Matteus och Lukas skildrar jungfrufödseln utifrån mycket judiska typiska särdrag, och det bär hela tiden en judisk språkdräkt och särprägel, dessa berättelser, som är mycket annorlunda än de berättelser om så kallade parallella fall som finns i utombibliska religioner. Dessutom skriver Matteus och Lukas sina versioner av jungfrufödseln helt oberoende av varandra. Och desto viktigare blir då det faktum att de överensstämmer med varandra, trots att de skriver oberoende av varandra. Och detta faktum talar också emot teorin om att den kristna församlingen, som en del menar, att den kristna församlingen först i efterhand skulle ha konstruerat vad man menar vara legenden om Jesu jungfrufödsel, konstruera en sådan legend för att försöka förklara Jesu storhet. Det är inte bara ett nedsättande omdöme om den unga kristna församlingen att fara med sådana teorier. Det är också svårt att utifrån rent textkritiska skäl hävda. Har då jungfrufödseln någon teologisk betydelse? Spelar det egentligen så stor roll? Måste man tro på jungfrufödseln? Hela den frågeställningen är ganska tråkig egentligen, eftersom man liksom utgår ifrån att slippa tro så mycket som möjligt, eller behöva tro så lite som möjligt,
men ändå vara frälst.
Om nu Bibeln berättar otvetydigt om en jungfrufödelse, så kan den inte vara helt oviktig heller teologiskt. Varför använder Gud denna metod om den inte tjänade några som helst syften? Vi tror att det har teologisk betydelse att jungfrufödelsen var det sätt Gud använde för att bevara och beskydda den Gudas son som skulle bli identifierad med människosläktet från människosläktets syndiga natur. Vi tror vidare att jungfrufödelsen var det sätt Gud använde för att stiga in i människosläktet, för att visa på att det inte var av någon mänsklig vilja eller kraft som detta skulle ske, utan det var helt igenom ett gudomligt handlande. Det var Guds initiativ. Vi gör nog bäst i att lyssna till själva berättelsen och låta den tala för sig själv. Alltså Lukas 1 i vers 26 ska vi börja. Och du har väl Bibeln med dig, annars får du svårt att hänga med idag. Gör till en vana att ta Bibeln med dig till Guds hus, och du kommer att få ut mycket mer, tror jag, utav predikan. Frälsningshistorien börjar i himlen. Allt sammans börjar hos Gud. Det är hela tiden Gud som tar initiativet. När Guds tid var inne, då blev det aktivitet. Först i himlavärlden, först i änglavärlden. Överängeln Gabriel hade först sänts att förmedla budskapet om en son till Zacharias och Elisabet. När Zacharias stod där inför rökelsealtaret, så uppenbarade sig plötsligt ängeln Gabriel mellan rökelsealtaret och den gyllene ljustaken i det heliga rummet i Jerusalems tempel och förkunnade: din bön är hörd. Din son skall födas, han skall vara en förelöpare till Kristus. Plötsligt får han veta att det är bönesvar på gång och att det som han och Elisabet så länge har väntat på nu skulle förverkligas, samtidigt som Guds löften genom hela gamla testamentet om en kommande messias skulle förverkligas. Och undret hände med Elisabet. Hon blev havande. Och det innebär inte bara att Elisabets smälek är borttagen, utan det innebär att Gud markerar nu att han är i färd med att göra någonting helt nytt i historien. Vi står likasom på tröskeln till en ny tidsålder i Guds handlande. Bara 6 månader efter mötet med Zacharias i Jerusalems tempel är det dags för ett nytt uppdrag för överängeln Gabriel. Och när Gud gör något stort, så konsulterar han inte först jordens konungar. Han ringer inte först upp Vita huset och frågar vad de tycker, eller Kreml eller FN-huset. Oberoende av jordens mäktiga, så tar Gud sina steg, de stora stegen i utförandet av sin frälsningsplan. När Gud nu och nio ska göra något stort i historien, då vänder han sig till sina enkla tjänare och tjänarinnor och erbjuder dem att bli hans medarbetare. Från Elisabets och Zacharias hem i Judeens bergsbygd förflyttas nu scenen till ett enkelt hem i Nasaret i Galileen. Där bodde en ung kvinna som sedan en tid var trolovad med timmermannen Josef. Hon skulle bli den mänskliga huvudpersonen i inkarnationens fantastiska drama. Hela Guds handlande går förbi det förnäma prästerskapet i Jerusalem, de som föraktade de olärda landsortsborna och särskilt nazarerna och galileerna. Gud går förbi stora rådet i Jerusalem, som inte får veta någonting om vad som är görningen. Konung Herodes sitter på sin tron och tror att han har allt under kontroll, och likaså kejsaren i Rom. Men Gud har fäst sina ögon på en ung kvinna i staden Nasaret i Galileen, förlovad med en enkel arbetare. Att uppfyllelsen av gamla testamentets löften om en kommande messias, profet och konung skulle få en sån här enkel och undanskymd begynnelse, det var det nog ingen som har kunnat tänka sig. En sån messias skulle inte passa det mänskliga högmodet. Men Gud rättar sig inte efter det. Istället heter det i Korinthierbrevet 1 att det som i världen var svagt, det utvalde Gud för att låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud för att han skulle göra det till intet som någonting var. Gud gick sina egna vägar, som alltid, inte så som människor ser, inte till det stora och det märkvärdiga. Gud har funnit behag i att ofta göra det stora i det tysta. Nasaret, en liten stad mitt emellan Medelhavet och Genesarets sjö, ungefär 3-4 mil från Medelhavskusten. Staden ligger på södra sluttningen av ett ganska brant kalkberg som höjer sig 140 meter över dalsänkan, och där bebyggelsen hela tiden höjer sig i terrasser upp över berget. Från hamnstaden Akko gick på den tiden en handelsväg genom Nasaret vidare österut. Och det var en livlig handelsstad, men annars en ganska typisk stad i Palestina för sin tid. En helt vanlig stad. Där gick den unga kvinnan Maria i spända giftas tankar. Hon var redan trolovad med Josef. Och trolovning, förstår ni, det ansågs vara lika heligt och lika förpliktande och bindande som ett äktenskap. Trolovning ingicks under vittnens närvaro och under bön och välsignelse. Och en bruten trolovning behandlades på samma sätt som äktenskapsbrott. Trolovningen kunde vara ända upp till ett år innan äktenskapet så att säga konfirmerades, genom att brudgummen tog bruden hem till sig och de två blev ett kött. Men sexuellt umgänge var liksom uteslutet under trolovningstiden. Det hörde endast det fullbordade äktenskapet till. Så hade Bibelns människor uppfattat Guds plan. Det grekiska ordet för jungfru betyder i första hand en ung, ogift kvinna. Men underförstått var också betydelsen att hon var oskuld, att hon var jungfru. Och den betydelsen framkommer ju mycket starkt i det här sammanhanget. Från det åldriga paret i Judéns bergsbygd till ett par ungdomar i Nasaret. Men i första hand gäller det bara kvinnan än så länge. Jungfrun Maria, det är hennes adress som ängeln Gabriel har fått den här gången. Och det skulle varit fråga om det skulle varit fråga om en naturlig födsel, som Johannes döparens fall till exempel, så borde väl Josef ha varit den som fått mottaga budskapet först, lika som Zakarias i det tidigare fallet. Också när det gällde löftesonen Isak i Gamla testamentet, så var det Abraham som först fick löftet. Men här är det kvinnan. Därför att det är hon som ensam ska bära det biologiska ansvaret för Kristi födelse. Hennes blivande man Josef, han kommer in långt senare i bilden. Genom en uppenbarelse får han veta hemligheten till Marias tillstånd, för att han inte skulle förskjuta henne när han nu hade förstått att hon var havande. Det finns anledning att tro att både Josef och Maria var av Davids släkt. Nu satt visserligen konung Herodes som lydkonung på tronen i Jerusalem, men David hade 1000 år tidigare ingått ett förbund med Gud, eller Gud ingått ett förbund med David, ska vi säga, och lovat David att av hans säd skulle komma en konung som skulle sitta på tronen för evigt och som skulle bli den högste bland konungarna på jorden. Läs till exempel Andra Samuelsboken 7 om dessa märkliga löften. Läs Psalm 89 om dessa märkliga löften. Messias skulle komma av Davids säd och av Judas stam. Men nu var det länge sedan som Davids ättlingar hade suttit på tronen i Jerusalem. Inte sedan fångenskapens dagar, inte sedan Jerusalems förstöring 586 före Kristus. En liten skara hade visserligen kommit tillbaka från fångenskapen till Betlehem och Juda, alltså av Davids släkt, 123 stycken står det i Esra bok. Men Davids ättlingarna hade också fallit i ringhet bland folket. Det var inte längre någon konungslig ära och dignitet över dessa människor. De var som alla andra och spridda ut över landet. Men Guds löften kunde inte göras om intet av historiens svängningar. Gud hade bevarat den släkt som i fysisk bemärkelse var det som skulle bära Messias fram i historien till dess att han var född. Och ängeln Gabriel, mina vänner, hade allt sedan änglavärldens skapelse tillsammans med hela den himmelska härskaran ständigt tillbett och jublat inför den treenige guden. Något hade kanske också änglarna fått insikt i och fått skåda in i Guds väldiga rådslut när det gällde människosläktets återlösning och frälsning. Kanske hade till och med änglarna tidigt förstått att den härliga gudasonen var villig att ikläda sig uppdraget att på planeten jorden förverkliga frälsningsplanen. Och de väntade på det stora och fantastiska och helt otroliga ögonblick när den helige gudasonen skulle ikläda sig mänsklig gestalt och bli kött och blod. När logos skulle sänka sig ner på människonivå och så avkläda sig i sin gudomliga härlighet och ta sin boning bland människors barn. De tyckte nog det var fantastiskt att Gud i sin kärlek skulle sänka sig ner till de små krypen, till de små människobarnen på planeten jorden som hade vänt den helige Gud sin rygg. Och lycklig den kvinna, sa änglarna till varandra, som skulle bli det mänskliga redskapet för inkarnationen. Och i änglavärlden kunde man inte tänka sig en högre uppgift. Vilken nåd för den kvinna som Gud väljer till detta uppdrag. Och därför är det inte så konstigt att ängeln hälsar Maria så som han gör i vers 28. Häll dig, frid vare dig, du högt benådade, Herren är med dig. Vilken fantastisk hälsning och vilken fantastisk nåd som har blivit dig given, menade ängeln Gabriel. Och Herren är med dig, ett uttryck som menar att Gud har gjort sitt val och att han tänker stå oryggligt fast vid detta. Herren har förbundit sig vid dig, Herren är med dig. Tiden är inne och Gud tänker handla. Uttrycket var vanligt i Gamla testamentet när Herren försäkrade sina tjänare om att han var med dem i den viktiga uppgiften de hade fått. Uttrycket gör genast Maria medveten om att det är ett gudomligt uppdrag som väntar henne, och hon blir förskräckt. Hon förstår inte varför hon skulle tilltalas av en ängel i sådana upphöjda termer. Och när Gabriel svarar på hennes förskräckelse så har svaret faktiskt en poetisk prägel. Budskapet är av en så ljuvlig art att vanlig prosa lika som nästan inte räcker till. Ja, det blir ovärdigt budskapet innehåll. Frukta icke, Maria, du har väl verkligen funnit något inför Gud. Och ängeln betonar ytterligare att Guds val inte är beroende av några mänskliga meriter eller förtjänster, utan att det verkligen är frågan om nåd. Att undret nu skänktes Maria, att hon blir det mänskliga redskapet för Guds frälsningshandlande, att hon blev benådad, det står samtidigt, mina vänner, lika som ett typexempel på att Gud är i färd med att försätta hela människosläktet i ett frälsningsbart tillstånd, så att han nu ska kunna benåda vem som helst. Människor på jorden har blivit föremål för Guds välbehag, och änglarna skulle snart stå och förkunna samma underbara sanning på Betlehemsängarna. Men det börjar med en judisk flicka i Galileen. Du ska bli havande. Du ska föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus, som betyder Herren är frälsning, eller Herren är frälsare. Herren frälsar. Och det faktum att ängeln uttrycker i sådana här termer och fortsätter att uttrycka i gammaltestamentliga termer gör att Maria genast kommer att tänka på gamla testamentets löften. Och det faktum att Maria här får i uppdrag att namnge sin blivande son uttrycker också den sanning att hon ensam bär det biologiska ansvaret, annars var det alltid fadern som namngav barnen. Och det bestyrker att barnet alltså inte skulle få någon mänsklig biologisk far. Och ängeln fortsätter i vers 32. Och han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska giva honom hans fader Davids tron. Han ska ärva rätten till tronen. Han ska förverkliga gamla testamentets löften. Den högste son är identiskt med att säga Guds son. Genast så förstår Maria vad det är frågan om. De messianska löftena, det var ju de där älsklingssammanhangen i gamla testamentet. Visserligen kunde de judiska barnen mycket tidigt nästan hela gamla testamentet utantill, men särskilt kära för dem var ju löftena som glimmade som stjärnor här och där i skrifterna om den kommande Messias. Hon tänker på Jesaja 9. Ett barn var oss född, en son blev oss given, på hans skuldror ska herradömet vila. Hans namn ska vara väldig Gud, evig fader, fridsförste. Och han ska sitta på vår fader Davids tro och regera för evigt. Hon tänker på Jesaja 7:14. Den unga kvinnan ska vara havande och föda en son, och honom ska du ge namnet Emmanuel, Gud med oss. Det var inget nytt för henne, dessa antydningar till gamla testamentet. Men om hon nu skulle bli det mänskliga instrumentet i egenskap av mor till det utlovade barnet, hur skulle det kunna ske när hon ännu inte var gift med Josef? Hur skulle hon då kunna föda en avkomling till David? Tydligen har hon förstått det så att havandeskapet är nära förestående, men hon är ju ännu inte gift. Hon lever ju ännu inte tillsammans med sin man. Och när Maria i det här sammanhanget undrar hur det ska gå till, så är det inte ett uttryck för otro, som i Zakarias fall, ni vet. Utan hon behövde ytterligare information, liksom, för att veta hur hon skulle handla i sin fortsatta överlåtelse till Guds vilja. Och ängeln förklarar sig de fantastiska orden i vers 35. Helig ande skall komma över dig. Kraft från den högste skall överskygga dig. Därför ska också det heliga som var där fött kallas Guds son. Helig ande ska komma över dig. Det är precis samma uttryck som i Apostlagärningarna 1:8. När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Uttrycket den helige ande ska överskygga dig är samma verb som användes för att beskriva molnstodens vilande över tabernaklet, och som ju var ett uttryck för Guds personliga närvaro bland Israels folk. Alltså överskyggandet betyder att Gud ska vara närvarande med sin kraft. Guds mäktiga närvaro ska komma över dig. Den allsmäktige Guden ska med sin kraft vila över dig, Maria. Ett under ska ske i ditt moderliv. Gudomlig natur ska förenas med din äggcell. Och en människa ska börja utvecklas i ditt moderliv
som samtidigt är Gud.
Därför skall det heliga, det vill säga det gudomliga, som var det fött av dig, kallas Guds son. Inte bara en människoson, utan en gudomlig son. Skyddad från syndens natur, helig till sitt väsen, men ändå sant mänsklig i sin natur. Född icke av någon kötslig vilja, inte genom ett par makars planerande att nu ska vi ha ett barn. Inte av någon mans vilja, utan av Gud. Av Gud. Inkarnationen blev ett faktum därför att Gud ville det. Jungfrufödseln blev gudasonens väg att förenas med sann mänsklighet därför att Gud valde att handla på det sättet. Allt var Guds verk. Vers 36. Utan att Maria hade bett om det ger ängeln henne likasom en bekräftelse på budskapets trovärdighet i det hon hänvisar till Elisabets havandeskap. Din fränka Elisabet är också havande nu på sin ålderdom. Ja, du vet, hon som man säger att hon är ofruktsam, men hon är redan i sjätte månaden. Hon ska föda nu på sin ålderdom. Det vill säga, också med henne har Gud gjort ett under. Och så tillägger ängeln likasom triumferande i vers 37: ty för Gud kan ju ingenting vara omöjligt. Det är precis som om ängeln ville påminna Maria om vad Herren en gång för länge sedan, ja 2000 år tidigare, hade sagt, och ett löfte av liknande art hade givits till de åldrande makarna Abraham och Sara. Gud hade sagt: är då något så underbart att Herren icke skulle förmå det? Varsågod och kom med exempel. Är då något så underbart att inte Herren skulle förmå det? Då är jungfrufödseln att betvivla. Är något så underbart att Herren icke skulle förmå det? Ingenting kan vara omöjligt för Gud. När tiden är inne för Gud att handla, att förverkliga sina syften i historien, att ta nästa steg i fullbordandet av frälsningsplanen, då kan ingenting stå honom emot. Ingenting. Ty jag är Gud och eljest ingen, säger Herren. Jag är den som säger: mitt rådslut skall gå i fullbordan, och allt vad jag vill, det gör jag. Jesaja 46. Och nu ville Gud fullborda sina löften om människosläktets försoning. Nu ville Gud verkställa sin plan som tidsåldrarna igenom, lika som hade varit fördold hos Gud. Nu ville Gud stiga in i människosläktet för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Nu ville Gud använda en jungfru och hennes moderliv för att på det sättet bli ett med människosläktet, så att namnet på den blivande sonen i enlighet med profetian skulle kunna vara och bliva Immanuel. Gud är med oss. Gud är hos oss. Vad skulle då kunna hindra detta? Vad skulle kunna hindra Gud? Kommer förslag. Om Gud är Gud. Maria, vers 38, accepterar ödmjukt med orden: se, jag är Herrens tjänarinna. Ske mig så som du har sagt. Jag är Herrens tjänarinna. Jag vill stå till ditt förfogande. Ett uttryck för underkastelse och lydnad. Trots att hon ännu inte vet hur det ska förverkligas riktigt, och kanske aldrig kommer att förstå. Och trots att hon inte vet hur de praktiska och sociala problemen i fråga ska lösas. Hur ska det här kunna förklaras för Josef? Och vad ska människor säga? Ske mig så som du har sagt. Jag är din tjänarinna. Jag överlåter mig till dig. Jag har fullt förtroende för ditt ord. Ängeln försvinner. Och Maria är ensam igen. Men hon är inte stum som Zacharias. Men jag tror säkert hon sitter tyst en lång stund.
och bara begrunda de märkliga orden. Hon fylls av både allvar, bävan och glädje. Vad ska hon göra? Vad ska hon säga? Ska hon överhuvudtaget säga något? Till vem ska hon säga något? Och vem ska tro henne? Kanske hon hade velat fråga ängeln något, men han är borta nu. Men så kommer hon att tänka på Elisabet. Visst ja. Den enda människan som hon förstår att hon kan tala med om detta, det måste ju vara Elisabet. Och Elisabets havandeskap tycktes ju på något sätt ha samband med hennes eget. Och Maria ser sig genast om efter möjligheten att lämna Nasaret och fara ner till Judéns bergsbygd till sin släkting Elisabet. Och hon är ivrig, står det vers 39. Och en av de närmaste dagarna så beger hon sig skyndsamt iväg, denna unga kvinna. En 3-4 dagars resa, färd att gå. Hon tänkte intensivt där hon gick, på de dammiga vägarna ner mot Judén. Hon återigen går igenom ängelns budskap. Hon kände släktskap säkerligen med fäderna som på ett särskilt sätt hade blivit givna dessa löften. Och hon kände släktskap säkerligen med frälsningshistoriens kvinnor. Säkert tänkte hon på Sara, på Rebecka, på Rakel, som också hade fått märkliga löften. Kanske tänkte hon också på Hanna. Du vet, hon som hade så länge längtat efter ett barn men varit ofruktsam. Och lovat Herren att fick hon ett barn skulle han helt ställas till Guds tjänst. Kanske kände hon en likhet där med det barn som hon skulle födas. Och hon kommer ihåg Hannas underbara lovsång, som hon sjunger i glädje över att hennes förstfödde hade fötts, så hon nu kunde ge honom till Herrens tjänst. Och han blev både präst och profet i Israel, denne Samuel. Och plötsligt känner hon hur hon bara vill tacka och prisa Gud, liksom Hanna en gång. Men hon var så spänd på att träffa Elisabet. Två enkla kvinnor är plötsligt frälsningshistoriens viktigaste personer. En gammal och en ung. Snart skulle de mötas och gripas av storheten i det som snart skulle hända. Och Bibeln låter oss följa med in i det för världen undan gömda mötet mellan dessa två kvinnor. Bibeln ger oss liksom tillträde till denna förunderliga scen i det lilla köket i Judéns bergsbygd. Det är nämligen frälsningshistoria på gång, mina vänner. Äntligen har hon kommit fram. Stunden är så laddad. Vad ska hon säga? Hon stiger över tröskeln till Elisabets hem. Och hon hinner knappt hälsa henne med sitt shalom, frid, förrän Elisabet blir uppfylld av helig ande. Det är lika som Elisabet förstår att Marias besök har någonting med hennes havandeskap att göra. Och hon börjar prisa Gud. Och barnet i hennes liv, 6 månader gammalt, spritter till av fröjd, står det. Ja, Zacharias måste naturligtvis ha kunnat förklara för henne, trots att han var stum, att deras son skulle bli en förelöpare till Messias. Och av det så kunde Elisabet naturligtvis dra slutsatsen att Messias ankomst var nära förestående. Och kanske kände Elisabet på sig att Marias besök var föranlett av alldeles speciella omständigheter. Kvinnor har en särskild förmåga att känna saker och ting på sig. Och när den helige ande dessutom kommer till hjälp, så var saken i ett enda ögonblick solklar för Elisabet. Och hon säger: välsignad vare du bland kvinnor, välsignad din livsfrukt. Men varför ser mig detta, att min herres moder kommer till mig? Och hon ger erkännandet om att det som av Maria skulle födas var den gudomlige Messias, min herre, gamla testamentets Gud, min herres moder, den biologiska modern till den gudomliga livsfrukten. Endast genom den helige andes hjälp kunde Elisabet veta detta. Vi hinner idag inte gå in på Marias fantastiska gensvar och lovsång, men den skönhet utan like när likasom Maria äntligen får brista ut i sin tacksamhet och glädje. Där hon har gått så spänd hela tiden, vetande, anande det stora som ska ske med henne, men likasom ingen har att tala med det om. Och så har nu Elisabet öppnat atmosfären för lovprisningen, och nu kan ingenting längre hejda Maria. Hon brister ut i en fantastiskt vacker skön lovsång om Guds nåd till henne, om Guds nåd till de ringa, om Guds nåd till Israel, och i tacksamhet för att nu är löftenas fullbordan på gång och ingenting kan hindra det. Ty för Gud kan ingenting vara omöjligt. Min vän, du och jag är inte Maria. Ingen mer kommer att vara i Marias situation. Men ändå så är vi införsatta i samma stora sammanhang i egenskap av Herrens enkla tjänare och tjänarinnor. Vi har en viktigare funktion på planeten jorden än alla diplomater tillsammans. Genom vår förbön, genom vårt tjänande inför Gud, så har vi en mycket viktig funktion. Kanske du ser berg framför dig idag. Kanske du ser det omöjliga. Lyssna till ängeln, han som heter Guds makt, Gabriel, och som kommer direkt ifrån tronen, som säger: men för Gud kan ingenting vara omöjligt. Skulle någonting vara så underbart att Gud inte skulle förmå det? Om du har den bördan och det tvivlet plågande ditt hjärta idag, jag inbjuder dig att söka den upplevelsen som Maria fick, att våga komma fram här och säga: Herre, här är jag. Jag vill vara din tjänare. Jag vill vara din tjänarinna. Det är mycket som jag tycker är svårt. Det är mycket som jag tycker ser omöjligt ut. Men ske mig så som du vill. En möjlighet att överlåta ditt liv, precis som den lilla jungfrun Maria en gång. Hon gick före, du och jag får komma efter. Du är välkommen, men om vi snart tillsammans ska sjunga en sång i avslutningen av det här mötet, ska vi be tillsammans. Åh Gud, tack att du är samma Gud än idag. Halleluja. Tack att vi åter idag kan säga: för dig kan ingenting vara omöjligt. Herre, Herre, du ser om någon här idag behöver på ett särskilt sätt denna tröst och detta ord av uppmuntran. Och du ser om här någon finns som skulle behöva överlåta sig som Maria till dig idag och säga: Herre, här är jag. Förlåt att jag hållit mig undan. Här trädde jag fram och säger: ske mig så som du vill. På dina villkor, Herre, och inte på mina. Herre, giv att någon vågar bryta upp, att någon vågar stå upp och ställa sig till ditt förfogande idag, precis som Maria en gång, för att du, Gud, ska få utföra dessa väldiga gärningar genom oss. Lovat vare ditt namn, att du ser till dem som är ringa och ser till det som är svagt och ingenting kanske är i världens ögon, men stort i dina ögon. En ung kvinna, en gammal kvinna spelar ingen roll för dig, Herre. Stora ting vill du utföra genom oss, var och en, men du väntar på vår överlåtelse.